Överallt i vår stad så märker vi att det närmar sig den högtid som vi älskar. Julen står för dörren, så som vi uppfattar den. Men, skulle jag vilja säga idag, det är inte vår generation som bär på den sanna julstämningens hemlighet. Det börjar inte heller med Grubers och Moores stilla natt, heliga natt. Det började inte ens med Händels Messias. Det började inte i de praktfulla katedralerna eller i de stilrena konserthusen. Det började i den atmosfär som kännetecknade mötet mellan två havande kvinnor i ett enkelt kök i Judéns bergsbygd för 2000 år sedan. Där sprang den första julglädjen fram. En lovsång till Gud för hans väldiga frälsargärning. En lovsång som förenade generationerna, till den sjöngs både av en ung tonårsflicka och av en nybliven pensionär. När det här hände så hade det gått 400 år sedan Malaki, den sista av Gamla testamentets profeter, hade höjt sin röst. Och han hade lovat att Messias ska snart komma. Och han hade lovat, enligt Guds ord, att en profet skulle komma att föregå Messias och bereda vägen för honom. Sen hade alltså en besvärande tystnad pågått i över 400 år. Och man undrade, hade Gud glömt sitt folk? Hade Gud glömt sina löften? Inte alls. I Lukas evangeliets första kapitel så skildras för oss de helt avgörande stegen och skeendena i Guds väldiga frälsningsplan. När Gud vill göra någonting stort, då sker det ofta i tysthet. Ja, nästan i hemlighet, liksom på världsscenens bakgårdar. Gud hade fäst sina ögon på ett åldrande par i Judéns bergsbygd, Zacharias och Elisabet. Zacharias var präst. Och Elisabet, som man åtminstone ansåg på den tiden, hade lyckan att vara gift med en präst. Det står om dem att de var rättfärdiga inför Gud. De ärade Gud genom att vandra i lydnad för hans bud. Och det gjorde de trots en stor tragedi i deras liv och äktenskap. De hade inte lyckats få några barn. Och Elisabet betraktades som ofruktsam. Och det hade tilldragit henne, eller betytt en stor smälek för henne. Och man uppfattade på den tiden som en säker straffdom från Gud för någon förskräcklig synd som hon hade begått. Och för det här hade hon fått utstå mycket lidande förstås. Och hon hade bett till Gud, och Zacharias och Elisabet tillsammans hade bett till Gud under många år. Men alltså som åren hade gått hade ju oddsen minskat och kanske också bönerna börjat tystna. Och nu var de i pensionsålder. Nu var det helt kört liksom. Båda var till åren komna, står det. Och deras liv gick mot sin afton. Och det bar på en besvikelse kanske. Både över deras barnlöshet som föräldrar eller som makar. Men också över att Gud inte uppfyllde sina löften. Zacharias, han gick till templet för att göra sin tjänstgöringsvecka, troligen den sista i hans aktiva liv. Och när man som präst kom för att tjäna i templet en vecka i taget, ett par gånger om året, så var det upplagt. Så var det prästens uppgift att gå in och tända rökelsen på det heliga gyllene rökoffersaltaret som stod alldeles framför förlåten, som skilde det heliga rummet från det allra heligaste rummet. Och det var en uppgift som en präst bara kunde få utföra en gång i livet. Och därför så hade man lottdragning varje gång en präst skulle få den uppgiften. Och de som ännu inte hade fått den fick alltså ställa sig till förfogande, och så kastade man lott. Och eftersom det här var, som man menade, livets största ögonblick för en präst, så föregicks det av mycket bön och bekännelse. Och spänningen var stor. Och så står det att den här dagen så föll lotten. kraften på just Zacharias. Och vi ska snart förstå hur Guds egen hand var bakom just det här. Med bävan så går alltså Zacharias in i tabernaklet, eller förlåt, templet som det var på denna tid. Och in i det heliga rummet där den sjuarmade ljusstaken spred sitt milda sken och det skådebrödsbordet stod där på andra sidan. Men så gick han ända fram med bävan till det gyllene rökoffers altaret med ett horn i varje hörn, fyra horn. Och han visste så väl som präst att där skulle rökelsen spridas och stiga upp liksom inför Guds ansikte som en symbol för att Guds folks böner var en välluktande rökelse för Gud. Och Gud hade behag till människans böner. Så ansåg man att det fungerade. Och hornen, ett i varje hörn på altaret, markerade också att det låg makt och auktoritet i det heligas böner. Det är styrka i bönen alltså. Hornet var en symbol för just styrka och makt. Men du kan tänka dig att när han går fram där för att tända rökelsen, så kanske det ändå inte var så konstigt om en hel del tvivel uppstod eller redan fanns i hans sinne. Hur var det egentligen med bönerna som han och Elisabet hade bett under så många år? Hade Gud verkligen hört? Tjänade någonting till att bedja? De hade bett ett helt liv, men inget svar hade kommit. Och Zacharias utför i alla fall i lydnad denna handling. Och sedan som sed var, så börjar han att buga sig i en sista tillbedjan inför altaret för att dra sig baklänges ut ur det heliga rummet. Och det är då som man får se denna syn som förskräcker honom. Till höger om altaret står plötsligt en mäktig ljus änglagestalt. Och Zacharias blir rädd. Men ängeln försäkrar honom följande: Zacharias, var inte rädd. Och så kommer något som låter orimligt. Så säger ängeln: dina böner är hörda. Dina böner är hörda. Hela tiden liksom har dina böner varit hörda. Och nu så är det tid och dags för svaret. Och svaret som ängeln nu förmedlar var någonting långt större och mycket mer än vad Zacharias och Elisabet någonsin kunnat drömma om i sina vildaste fantasier. Gud ämnade göra någonting mer av deras böner än vad de hade tänkt när de bad i sin mänskliga svaghet. Gud hade nämligen ämnat att deras böner skulle samverka med hans frälsningsplan i historien. Därför hade han dröjt också tills dess att det var dags för Messias att snart födas in i människosläktet, så att deras son nu skulle bli den profet som just skulle förbereda vägen för Messias. Så ängeln säger: dina böner är hörda. Din hustru Elisabet ska föda en son åt dig. Och du ska ge honom namnet Johannes, som betyder Herren är nådig. För nu kommer Gud att handla i nåd med människosläktet. Och det står vidare att ängeln säger: många kommer att glädja sig över hans födelse, ty han ska bli stor inför Herren. Han ska fyllas av helig ande redan i moderlivet. Och han ska få många i Israel att vända om till Herren, deras Gud. Och han ska gå före Herren och med Elias ande och kraft. Och han ska se till att Herren får ett folk som är berett för honom. Alltså, den som ska födas av Elisabet ska bli den profet som ska gå före självaste Messias, frälsaren, som snart ska komma. Det här låter ju i Zacharias öron som ett skämt. Det låter som någonting helt orimligt. Och Zacharias gör det mänskliga misstaget att han börjar informera denne Guds ängel om just det orimliga i det som han just har påstått. Och Zacharias säger: hur skulle jag kunna veta det här? Hur ska jag kunna lita på dina ord? Underförstått: vet du inte om hur omöjligt det här är? Och så säger han: jag är ju gammal och min hustru är också till åren kommen. Alltså, vi kan inte få barn längre. Så du måste ha kommit till fel person. Zacharias begär liksom ett tecken. Hur ska jag kunna veta det här? Jag vill ha ett tecken. Men Gud behövde ju inte informeras, eller hur? Han visste naturligtvis att Zacharias var cirka 65 år och kanske Elisabet så där i 60-årsåldern. Och långt över den tid då en kvinna normalt kan bli havande. Skulle inte Gud veta det? Såklart han visste. Det var inget misstag att han kom till Zacharias den här tiden. Gud hade hela tiden hört deras böner. Men han hade dröjt att använda deras böner för att han avsåg någonting större när bönesvaret väl skulle komma. Och ängeln Gabriel, som detta är, han svarar med en viss besvikelse i rösten kanske. Han säger, jag är faktiskt Gabriel, som betyder Guds makt, som står vid Guds tron. Och jag är utsänd för att ge dig detta bud. Ja, han säger, för att ge dig detta glädjebud. Det vill säga, jag är en vars ord du verkligen borde lita på, Zacharias. Du ska, för att du inte trodde mitt ord, nu få ett tecken som du inte hade väntat dig. Du ska bli stum. Och du ska inte kunna tala förrän den dag då det sker så som jag har sagt att det skulle ske. Så det var tecknet som Zacharias alltså fick. Och det grekiska ordet för dövhet här kan också innefatta, för stumhet kan också innefatta just dövhet. Det är möjligt att han blev både stum och döv. Folket stod utanför. Och när prästen blev kvar onormalt länge där inne i templet, så spred sig en oro. Och de stod där som brukligt var, och de bad och väntade på att prästen skulle komma ut. Men han kommer inte. För efter en lång stund, och när han kommer och träder fram på det översta trappsteget in till templet, så förväntade man sig, som alltid när prästen kom ut, att han skulle uttala den aronitiska välsignelsen över folket. Herren välsigne er, och så vidare. Men det gör han inte. Han står där och han tecknar på något sätt, men han säger ingenting. Han kunde inte tala. Och folket förstår att någonting har hänt. Och han kommer ner till folket och han tecknar åt dem att han är oförmögen att tala. Och de fylls av fruktan, för de förstår att han har haft en syn där inne i templet. Och efter den här tjänstgöringsveckan så går alltså Zacharias, den gamle prästen, hem till Judeens bergsbygd, till den lilla stad där de bodde. Och du kan tänka dig med vilket sinnestillstånd han går där. Så förvirrad, så förundrad, men ändå så lycklig. Kan detta vara sant? Ja, tecknet, det var påtagligt. Han kunde inte tala. Och han kommer hem, stum, döv, men lycklig. Och han kramar om Elisabet, oförmögen att förklara sin glädje. Och han försöker med alla gester i världen, men Elisabet står där som ett fån och tittar på honom. Vad har hänt med min man? Han letar efter någonting att skriva på. Och så skriver han, under det att Elisabets ögon blir bara större och större. Där står templet, rökelsealtaret, en ängel, ja Gabriel. Bönerna har blivit hörda hela tiden. Och du ska föda en son, och han ska heta Johannes. Och han ska till och med gå framför Herren och bereda vägen för honom som profeterna har talat om. Det svindlar för Elisabet när hon läser och börjar förstå. O store Gud, har du då verkligen hört mina böner? Har du sett mina tårar alla år? Har du förstått min smälek? Och Zacharias stumhet blir liksom också ett tecken för Elisabet själv. Och hon kramar om sin man. Och hon gråter av glädje. Det står inte i texten, men det måste hon väl ha gjort. Och i lydnad för Herrens märkliga löfte genom ängeln Gabriel får dessa båda makar alltså ta ett ganska ovanligt trossteg, får vi väl kalla det, när de på sin ålderdom ger sig till varandra som i ungdomens dagar. Och undret händer. Veckorna går och Elisabet kan konstatera, jag är med barn. och hon är så förtjust. Och hon beslutar att göra en riktig triumf av detta. Så hon håller sig gömd i 5 månader, borta ifrån all offentlighet. Hon drar sig tillbaka. Och hon vill liksom att när hon väl kommer fram på scenen så ska vara uppenbart för alla i vilket tillstånd hon befinner sig. Hon vill inte bara gå och säga till grannfrun, jag har blivit med barn, ingen skulle tro henne. Men efter 5 månader så träder hon fram som en drottning på scenen med sin putande 5-6 månaders mage. Och kvinnorna i byn fick lägga handen på munnen och känna att de hade kommit illa på skam med sina förhastade domar över henne. När de sagt att hon är under Guds dom eftersom hon är ofruktsam. Tvärtom. Tvärtom var det. Gud hade särskild nåd med Elisabet. Hade särskilda avsikter med henne. Och därför hade han dröjt. Hennes ofruktsamhet var inte en Guds dom. Det var ett mellanspel liksom, innan Gud skulle gripa in med särskilt stor nåd i hennes liv. Och Elisabets tacksamhet och glädje visste inga gränser. Tänk att Gud hade hört hennes förtvivlade bönesuckar. Och att de där enkla och förtvivlade bönerna under gråt många gånger hade vägt så tungt i Guds ögon och i Guds plan. Att de nu skulle krönas med frälsningshistorisk värdighet. Det hade hon inte kunnat ana. Och det här handlade, förstod hon nu, om det som profeten Jesaja hade talat om 700 år tidigare. När han hade sagt, trösta mitt folk. Tala tröst till Jerusalem. Ge nytt mod åt mitt folk. Bered väg för Herren genom öknen och gör en jämn väg genom ödemarken för vår Gud. Nu var det dags. I Guds suveräna plan var tidpunkten naturligtvis bestämd för Jesu Kristi inkarnation. Men också därför tidpunkten bestämd för honom som skulle bli den profet som skulle bereda vägen för honom. Om Gud hade svarat på Elisabets och Zakarias böner i deras relativa ungdom. När de liksom efter några år började bli oroliga för vad nu då ska inte vi kunna få barn. Och så började de be till Gud, men ändå händer ingenting. Men om någonting hade hänt då, och de hade fått barn, eller om de hade fått barn på ett helt naturligt sätt i tidigt äktenskap, så hade inte det barnet kunnat bli Johannes döparen. Så kan du se här någonting av Guds hemlighetsfulla syften med att fördröja bönesvaret. Det var plågsamt, men det var meningsfullt. Trots allt, Gud ville kröna deras trogna liv med denna triumf och visa att han är en barmhärtig Gud. Under tiden som Elisabet går där och är nyhavande så kommer, ja, hon är i 6:e månaden står det, när ängeln Gabriel åter blir sänd på ännu ett uppdrag, det största någonsin och det största uppdrag en ängel någonsin har blivit sänd på. Fortfarande på världsscenens bakgårdar. Till en liten stad uppe i Galileen som heter Nazaret. Till en ung tjej i sina tonår kommer denna ängel och säger, du är högt benådad av Gud. Du är utvald. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. För han är frälsaren som Jesus namnet betyder. Och han ska bli stor och kallas den högstes son. Helig ande ska överskygga dig. Den högstes kraft ska komma över dig. För hon hade invänt, inte med tvivel direkt, men ändå, hur ska det gå till? Jag är visserligen trolovad, men vi lever ju inte ihop, min förlovade man och jag. Man gjorde inte det på den tiden tydligen. Och ängeln förklarar då hur detta ska gå till. Och för att styrka Maria i hennes tro så avslöjar ängeln också för henne att Elisabet, din släkting, hon som ansågs vara ofruktsam och inte har fått barn under hela livet, hon är nu i 6:e månaden fast hon är gammal. Ty, säger ängeln innan han försvinner, ingenting kan vara omöjligt för Gud. Maria är överväldigad. Du kan tänka dig att ha fått höra dessa ord. Att jag, lilla flicka, ska bli det redskap som Gud har utvalt att föda in Guds son i människosläktet. Kan det finnas en större uppgift? Hon är överväldigad. Och vem skulle hon tala med om de här sakerna? Hon måste ju få tala med någon, naturligtvis. Det var för stort för att bara liksom kunna hålla i hemlighet för sig själv. Hon måste få tala med någon. Men vem skulle tro? Hennes föräldrar skulle säkert tro att hon var tokig. Och hennes förlovade man Josef, vad skulle han tro om sin blivande hustru? Det fanns liksom ingen i Nasaret som hon skulle kunna tänka att hon med förtroende skulle kunna gå till. Och så kommer du ihåg Elisabet, visst jag, Elisabet, min släkting, visserligen som vore hon min mormor åldersmässigt, 2 generationer äldre än mig. Men det står, efter bara några dagar ger hon sig skyndsamt iväg mot Judéns bergsbygd, nervös och spänd ändå på hur också Elisabet skulle motta hennes försök att förklara sig. Hur skulle hon lägga orden? Hur skulle hon uttrycka sig? Och även om hon försökte sitt bästa, skulle Elisabet egentligen tro henne? Fanns det någon chans? Och när hon efter ett par dagars vandring, för så långt var det, hade hunnit fram till Judéns bergsbygd där Zacharias och Elisabet bodde, så står det att hon inte hinner mer än stiga över tröskeln och hälsa sin släkting Elisabet med fridshälsningen Shalom. Så är plötsligt hela köket fyllt av en himmelsk atmosfär. Den yttre ramen, den är väldigt enkel och vardagsmässig. Där fanns ingen orgel, där fanns inga fladdrande ljus och ingen bakgrundskör och inget glitter. Där i detta enkla köp så blir plötsligt ändå hela rummet uppfyllt av den mest högstämda lov till Gud som sedan dess har skapat återklang genom hela historien. Och det är därifrån vi lånar in den rätta julstämningen. Där finns den. En ung kvinna fortfarande i sina tonår och en betydligt äldre, jag är egentligen för gammal för havandeskap, kommer varandra plötsligt så nära därför att bådas liv har på ett förunderligt sätt blivit berörda med Guds underbara nådesingripande. Och det står alltså, när Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i hennes 6 månaders mage och Elisabet blev fylld av helig ande och med hög röst ropar hon förvånad till Maria: välsignad är du mer än andra kvinnor och välsignad det barn som du bär. Oj, hon tycks veta om att Maria är havande i sin första månad och det beror naturligtvis på att den himmelska regissören har ställt allt i ordning. Marias oro var helt obefogad. Och så säger Elisabet de märkliga orden: hur kan det hända mig att min herres moder kommer till mig? Och i ett ögonblick är all ängslan hos Maria såsom bortblåst. Hon behöver alltså inte förklara sig. Gud har redan uppenbarat allt för Elisabet. Alla fördämningar brister. Och Maria, denna unga kvinna, brister ut i en ljuvlig lovsång och en tacksägelse över det stora som Gud har i görningen. Detta är den äkta julstämningens hemlighet. Precis detta. Att förundras över, är det sant att du ska göra detta stora i vår historia? Och vanliga ord räcker inte till för hennes upprymda, rena glädje. Det blir högstämd poesi. Och hon lånar in liksom ord från gamla testamentet. Och löftena som Gud gav redan till Abraham 2000 år tidigare. Kan du tänka dig? Och där står denna unga flicka i centrum för hela Guds frälsningsplan. Den sanna lovsången vet inga tids- eller generationsgränser. Och därför är det så tragiskt när ibland vi känner oss delade i lovsången. Och vi kategoriserar lovsång. Det ska vara så eller så. Den sanna lovsången känner inga tidsgränser. Den känner inga generationsgränser. För den är så upptagen med Gud och med det stora som Gud gör, att den glömmer liksom bort hur det skulle höras och hur det skulle låta. Man är upptagen med tillbedjan. Och när Maria tystnat, så omfamnar de här båda kvinnorna varandra, medvetna om det stora som deras respektive barnaskap ska leda fram till. Så står det att Maria stannar kvar hos Elisabet i 3 månader. Och de lever varje dag i en glädjefull förväntan, i adventskänsla, verkligen. Och de beder och de prisar Gud och de förbereder sig tillsammans för moderskapets roll. Troligen blev också Zacharias, ja säkerligen. Varför har Maria kommit till oss? Kunde han ju inte säga då, men han kunde ju fråga genom sin skrivtavla. Och så förklarades också hemligheten för Zacharias. Han blev invigd i detta stora. Och det bekräftade för honom ytterligare att just hans blivande son skulle ha med frälsningshistoriens största skeende att göra. Vad ängeln hade sagt var alltså sant. Zacharias, kan du tänka, hade mycket att meditera över i sin tysta 9 månaders period, där han går i hemmet och vad han nu sysslar med. Tankarna svindlar hela tiden och han är fylld av glädje. Allt som man ser Elisabets mage växa, så växer också hans glädje. Och den dagen kommer alltså när Elisabet föder sin son. Och grannarna kommer och släktingarna kommer, och det står att alla gladde sig över detta stora och den barmhärtighet som Gud visade dem. Det måste ha varit svårt för Zacharias att inte kunna tacka och prisa Gud högt, så att säga. Att inte kunna ge ord åt sin glädje. Och grannarna och släktingarna, de visste ju ingenting om det stora som var förknippat med detta barn. Men de skulle få veta med all tänkbar tydlighet och ljuvlighet, skulle jag vilja säga. Och det skulle ske den dag pojken skulle omskäras, på 8:e dagen, då man kommer tillsammans. Det är som en stor familjefest. Grannarna kommer, släktingarna kommer, och nu var den viktiga namngivningsceremonin för handen. Och grannarna, de säger, han ska väl heta Zacharias efter sin far. Nej, protesterade Elisabet, han ska heta Johannes, som betyder Gud är nådig, Herren är nådig. Ja, men ingen i er släkt heter ju Johannes. Vi måste fråga Zacharias. Och så står det att de tecknade till Zacharias den här frågan, vilket förstärker min misstanke om att han också var död. De tecknade frågan, vad ska pojken heta? Zacharias förstår deras fråga och ber dem om en skrivtavla för att kunna besvara den. Den skrivtavla som han de senaste 9 månaderna hade använt som sitt hjälpmedel för kommunikation. Och han anade nu inte att det var sista gången som han skrev på denna tavla. Och han skriver, Johannes är hans namn. Och han hade knappast skrivit färdigt förrän det står att hans tunga löstes och hans läppar började ge ord åt hans instängda lovsång och glädje. Och allt som han har sett, hur Elisabets havandeskap har framskridit, har hans frustration ju naturligtvis lagrats över att inte kunna ge ord åt sin glädje. När nu Maria hade kommit på besök och avslöjat sin hemlighet med koppling till deras blivande son, så hade det naturligtvis varit honom väldigt svårt att inte få ge ord åt sin glädje. Men nu blir han så fylld av samma helige ande som hade kommit över hans hustru den där dagen då Maria hade kommit på besök. Samma helige ande föder nu samma sorts lovsång hos den före detta stumme Zacharias. Och han och Maria, skulle man kunna säga, kunde sjunga duett, trots att de var 2 generationer emellan dem. Så förenas de i denna ljuvliga lovsång av glädje och tacksamhet till Gud för det stora som var i görningen. Vi ser hur generationsgränserna plötsligt försvinner, betyder ingenting. Samma lovsång flödar över Zakarias läppar. Stumheten hade förbytts i en underbar tillbedjan. Om du kommer ihåg, hans sista ord 9 månader tidigare hade yttrats i otro och tvivel. Hans första ord nu består i en lovprisning till Gud i högstämd poesi och med profetisk kraft och skärpa. Det första tecknet på hans otro hade ju varit hans oförmåga att uttala den aronitiska välsignelsen från templets trappsteg. Det första tecknet på hans återuppväckta talförmåga var att han välsignade Gud. Välsignade Gud för vad han nu var på väg att infria sina underbara löften om frälsning till sitt folk. Och här, både i Marias och i Zakarias lovprisning, är en blandning av gammalt och nytt. De lånar in ord från den hebreiska poesin och från profetorden, men de har också nyskapande ord och formuleringar att komma med. Och det är lovsångens tjusning, och det markerar lovsångens tidlöshet och generationslöshet, och som vi har mycket att lära oss av. När man blir upptagen med Gud, då duger både gammalt och nytt, så att säga. Eller det krävs både gammalt och nytt. Välsignade Herren, säger Zakarias, Israels Gud, som besöker sitt folk och ger det frihet, så som han för länge sedan har lovat genom sina heliga profeter. Han har nu visat barmhärtighet. Han står fast vid sitt förbund. Och som vi redan har läst, du mitt barn, du ska kallas den högstes profet. Och grannarna stod där och lyssnade. Du ska gå före Herren och bana väg för honom. Och Herren ska själv komma ner från höjden till oss. Det ska bli som en soluppgång för dem som vandrar i mörkret och i dödsskuggans dal. Och han ska styra våra fötter in på fredens och fridens väg. Det är vad min son ska vara med om. Liksom. Nu var det grannarnas tur att vara stumma. De står där i tyst förundran. Något liknande hade de aldrig hört. Det var ju 400 år sedan en profet hade uppträtt hos folket. Men nu åter en profetisk stämma. Och de som hörde det här, stod det, de lade på minnet. Och de sa till varandra, vad ska inte bli av detta barn? Ty Herrens hand är med honom. Och det jag nu har återberättat i den här gudstjänsten, det är den äkta julstämningens hemlighet. Den här stora förundran och tacksamheten över att Gud har kommit till oss i sin barmhärtighet. Det som vi nu snart ska fira vid nattvardsbordet. Han har gett sitt liv för oss. För att ta oss ut ur mörkret in i sitt underbara ljus. Äger du den här förundran? Eller är julstämningen begränsad till de yttre attributen av stämning och mysighet och klappar och glitter? Hur är det med din glädje förresten? Hur är det med din lovsång? Är det stumt och dött i din själ? Eller finns den där spirande glädjen på lur? Nu är det dags att tacka Gud för Jesus och hans människoblivande. Har formerna blivit viktigare för dig än själva sången? Har den lovsång som skulle förena generationerna, likt Maria och Zakarias en gång, har den kommit att dela generationerna? Det kan ju inte vara meningen. Den sanna lovsången förenar, gör oss till ett hjärta, en själ inför Guds tro. Kanske den här söndagen, andra advent, ska medföra en ny sång i ditt liv, en fördjupad kärlek till honom som kom för att ge sig själv till oss. Unga sjunga med det gamla, ska vi ju sjunga på julottan, eller hur? Men det är ju året runt, om det här är sant. Glädjen över Jesus får oss att glömma både ålder och tid, och vi känner ett släktskap med både Maria och Zakarias. Amen. Låt oss be. Tack för att du har valt så enkla redskap som en uppgiven kvinna en äldre kvinna och en ung tonårsflicka för att utföra historiens största skeende när det gäller din frälsningsavsikt med oss. Så Herre, vi ber om den rätta julstämningen också över våra liv och in i våra liv. Finns det någon här som känner sig stum, som inte har lovsången sprudlande, pålande inom sig? Vi menar inte känslomässigt, Herre, vi menar genom den helige andes liv. Så ber jag nu att den här nattvardsstunden ska föda sången på nytt, och att den ska ljuda klar och ren och stark i den tid som så väl förtjänade, i en mörk värld. Tack att du har lagt ett hopp mitt in i vår mörka värld, och vi vill jubla och vara glada över detta, Herre. Välsigna nu vår nattvardsstund. Var och en, Herre, lägg din hand på oss. Uppfyll oss med din helige ande, som du gjorde med Elisabet, Maria och Zacharias en gång. I Jesu Kristi underbara namn. Amen.